Vi har genomlevt en märklig tid och på något sätt så är vi fortfarande kvar i den här tiden en stund till. Hörrni, vi har vant oss vid distans. Vi har vant oss vid att undvika varandra. Vi har vant oss vid att kommer det någon vid sidan så hoppar jag lite åt sidan. Och jag tänker att det gör något med mitt inre. Det gör något med lärjungaskapet och det här att sträcka ut en hand och kunna möta någon på andra sidan häcken, på gymmet, på jobbet, var det nu är någonstans. Att dela det som ligger djupast i hjärtat. Jag önskar så att den här tiden får vara förbi och att det också får vara förbi i våra liv. Idag ska vi kolla på en kille som är väldigt udda. Alltså en sån här som, hade han gått förbi på ICA så hade jag undvikit honom långt innan corona bröt ut. När jag började med bibelskolan så sa jag till dem att den här boken, Bibeln, jag älskar den av många olika skäl. För det första för att den uppenbarar Gud för mig. Den lär mig vem han är och hur han tänker och han fungerar. Men framför allt för att den är full av ett helt gäng klantar. Folk som gör bort sig, folk som misslyckas, folk som försöker en gång och det går så där. Och så gör jag samma misstag en gång till och ändå får jag vara med. Och ändå säger Gud, hör en gång till. Vi testar en gång till. Det är fortfarande dig jag tror på. Jag vill fortfarande möta ditt liv. Och jag tänker, om de här får vara med, då finns det plats för oss. Det är hoppfullt. Att det inte är de välkammades parad i den här boken. Utan människor med en längtan efter Gud själv. Som med sina misstag och brister kommer till honom och blir använda av en sån mäktig Gud som skulle kunna gjort det så väldigt mycket bättre själv. Men som gör det tillsammans med oss i kärlek. Jag gillar såna coola introduktioner. Ni vet, här kommer han, mannen, myten, legenden, Roland Olbring! Till exempel, eller någon annan. Men det finns en sån introduktion som jag tycker är så cool. I Johannes 1 så står det: det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Punkt. Sen kommer en beskrivning. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Men någonstans så tänker jag, tänk. Om de skulle skriva något på min gravsten så vore väl det coolt. Det kom en kvinna sänd av Gud. Hon hette Eloise. Punkt. Det är allt som behöver vara där. En lydig människa som klev in i sin uppgift och som gjorde den väl. Hela hans liv, hela hans kärlek, hela hans engagemang kokas ner till de här meningarna. Och jag funderar på hur det skulle låta om mitt liv och om ditt liv. Det här är en spännande och en enormt enkelspårig kille som har en enorm påverkan på sin samtid. Om du inte känner till Johannes döparen och även om du har hört det 150 gånger så ska vi göra en snabb spolning genom hans liv. Det börjar med hans föräldrar. Zacharias som var överste präst och jobbar i templet vissa veckor. Hans mamma som heter Elisabet och som är kusin, möjligen syssling med Jesu mamma Maria. Båda de har passerat bäst före datum när det gäller barnproduktion sedan länge. Men de bär på ett hopp och en längtan om att Gud kanske möjligen eventuellt. Och så kommer den där dagen när Zacharias får lov att gå in i det innersta i templet. Det är hans uppdrag. En gång i livet får han lov att gå in och tända rökelsealtaret. Och då står där en ängel som säger: hörru, Gud har hört din bön. Du ska få en son. Och han ska ha ett jätteuppdrag för Gud. Zacharias har lite svårt att få ihop det här och säga nej, men det, nej, jag vet inte. Så han blir stum. Fram till den dagen att Gud har hållit sitt löfte, barnet är fött, han har fått sitt namn, då kan Zacharias brista ut i lovsång igen. Johannes är kusin, möjligen syssling. Hebreiskan har liksom inget riktigt bra uttryck för varken eller, så vi vet inte om de är kusiner eller sysslingar, men de är i alla fall släkt. Jesus och Johannes. Johannes har ju det här stora uppdraget. Om man tänker att om han hade tänkt som jag, så är pappa överste präst. Det gick ju lite i arv. Han hade kunnat enkelt ta sig in i templet och få en stor plattform och stor möjlighet att tala med människor och påverka människor. Lite lobbyism där i templet, så hade han fått en stor publik. Johannes drar sig undan. Ut i öknen. Där lever han. Vi vet inte hur länge, men under en period så söker han Herren, finns i ödemarken, och det är från ödemarken han kommer tillbaka, klädd i kamelhår och äter honung och gräshoppor. Kan ni se honom framför er? Han har bott i öknen, och det här är liksom inte vilken öken som helst, det här är en saltöken där det blåser sand hela tiden. Han måste ju se ut som han har varit blästrad karn. Solblekt hår, helt solbränd. Den här kamelhårsutstyrseln alldeles fullpepprad av salt och sand. Han har levt på honung. Om du har långt skägg och äter honung, tänker jag att det blir ganska klistrigt efter ett tag. Om du sen lägger till lite gräshoppor på det, för det är det han äter, honung och gräshoppor. Så kommer en kille ur öknen och ser ut som ett troll med honung och gräshoppor i skägget. Jag vet inte om vi hade kallat honom till några större väckelsekampanjer. Men det finns en poäng, mina vänner. I Malaki så står det att när Herren ska sända sin frälsare kommer han också sända en förelöpare. En ny Elia. Elia var klädd i kamelhår och bodde i öknen. I Jesaja står det så här i kapitel 40 från vers 1. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala till Jerusalems hjärta och förkunna för den att dess vedermöda är slut. Att dess skuld är försonad och att de ska få dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Elias jobb var att ropa, att kalla folket tillbaka till en relation med Herren. Och det blir Johannes uppdrag också. Han klär sig för jobbet, så att säga. Och ibland tänker jag att vi ser på människor och ser bara på det yttre och tänker, det där var konstigt. Det där förstår jag inte riktigt. Och utan att lyssna och utan kliva närmare så håller jag det på avstånd. När Johannes var så vansinnigt rätt i ett sammanhang som väntade på Messias och som kunde de här texterna. Han börjar predika och han predikar och han döper. Människor som vill ta Gud på allvar, människor som väntar på Messias, som vill starta om sina liv och skaffar sig ett gäng lärjungar som också är med och predikar och döper. I en tid där förtrycket var stort och man väntade på den här befriaren som skulle komma, så inser man att om han är här, om Elia är här, då är Messias inte långt borta. Jag vill vara med. Johannes dopet är inte en sån här, ja, vi badar väl lite. Utan det är ett radikalt beslut, ett offentligt beslut. En reboot skulle vi säga. En omstart, en fabriksåterställning. Du som har en dator eller en telefon som där apparna börjar krångla och det hakar upp sig och det glitchar och det får gå inte att öppna och det hänger sig på massa olika. Så gör man en fabrikåterställning. Du återställer telefonen eller datorn till vad den var från början. Där har du Johannes dopet. Jag går tillbaka till det Gud hade tänkt från början. Innan jag började strula, innan jag började ställa till saker. Innan jag började fatta en massa dåliga beslut. Jag går tillbaka till som Gud hade tänkt det från början. Och det är många som kommer. Och jag tänker att det är en del som kommer för att de verkligen vill det här. Och en del som kommer för att de längtar så efter Messias. Fariseerna har ju lite små problem med det här. För det samlar mycket folk. Och Johannes är inte speciellt diskret. Och de kommer dit och försöker ta reda på vem är du. Och han är supertydlig över en enda sak. Jag är inte Messias. Jag är inte den ni väntar på. Jag är rösten som ropar. Jag är den som bereder plats. Jag är den som går före. Jag är inte Messias. Och så säger han att jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Jag är inte ens värdig att göra det. Det är skillnad på honom och på mig. En dag kommer Jesus och ett par lärjungar förbi. Och Johannes ropar på de sina och så säger han där. Titta nu, för där kommer han. Här är Guds lam. Han som tar bort världens synd. Så säger han till sina lärjungar, följ honom, lyssna på honom. Och det finns en sån bävan i det Johannes säger. Här är han. Tada! Nu är han på plats. Men så kommer Jesus till Johannes och så säger han, du, döp mig. Och man inser i texten att Johannes blir lite inte bara ställd utan ganska panikslagen och bara, ska jag döpa dig? Men vänta nu, du är universums skapare och jag är han rösten, vet du. Och Jesus säger, låt det ske. Och då lyder Johannes. Tar tag i Jesus. Döper honom och när han kommer upp så sänker sig en duva över Jesus. Och en röst hörs från himlen som säger, detta är min älskade son, lyssna på honom. Och där får Johannes stå i mitten. Och det hade varit så lätt för honom att säga att vi är kusiner. Vi har ju liksom latchat på bröllop här genom åren. Vi har spelat fotboll ihop. Ha, det är han och jag liksom. Men Johannes har koll på vem han är och han har koll på vem Jesus är. Under en tid så är de kollegor, Jesus och Johannes. Det är som två tältmöteserier som drar fram. Där de predikar omvändelse, de predikar att Guds rike är här och de döper människor. Och ganska snart så börjar Johannes lärjungar kika lite och så bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 93 har de döpt, 45 har vi döpt. Och så går de till Johannes och säger, du, han döper många fler än vi. Och Johannes säger, åh vad bra. Åh vad bra. Det är precis som det ska vara. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Oroa er inte, grabbar. Vill ni följa honom så varsågod. Det här är precis som det ska vara. Jesus däremot svarar ju på frågan vem Johannes är. När de kommer istället till Jesus och säger, men han där Johannes, vem är han? Så säger han är den största född av kvinna. Han som tog det här jobbet, han som sa ja till detta. Han är den sista av gamla testamentet, men han är den största född av kvinna. Han är Elia. Det som Johannes inte själv vill ta i sin mun, det säger Jesus. Jesus bekräftar honom. Han tar inte sin egen plats utan Jesus bekräftar honom och hans uppdrag och hans plats. Johannes är inte alltid bekväm. Det är inte bara så att han ser ut som ett spöke. Han är också extremt tydlig. Han säger som det är. I alla lägen talar han sanning. Till och med när det gäller kungen eller landsförsten i det här området, som då är Herodes, som tycker att han får göra lite som han vill och som har gift sig med sin svägerska, trots att han inte får det enligt lagen. De flesta är sådär, men säger inte så mycket åt det. Det blir så jobbigt. Johannes ställer honom mot väggen och gör det i offentlighet. Så här får du inte göra. Du bryter Guds bud, du får inte göra så här. Han är lite som killen, ni vet den lilla pojken i sagan om kejsarens nya kläder. Han som, när folk har lurat på kejsaren att vi har ett tyg som är så fint att bara den som är smart förstår att se det. Om du är dum så ser du inte tyget. Är du smart så ser du tyget. Och så säljer de det här tyget som inte finns. Jättedyrt. Och låtsas sy upp en stor, fantastisk klädnad. Och så går kejsaren genom stan. Och så är det en liten pojk som tittar och säger, men han är ju naken. Han har ju inga kläder på sig. Och där är Johannes. Han säger det uppenbara, det som alla ser och ingen vågar stå för. Men det blir inte så bra, för han hamnar i fängelse. Vår käre vän Johannes hamnar i fängelse. Och när han är i fängelse så börjar han fundera. Jag tänker det har varit mycket kampanjande och mycket möten och mycket sånt. Och nu sitter han där och så funderar han. Och han får rapporterna för vad som händer runt Jesus och som händer där. Och han är ju uppväxt i ett samhälle som väntar på en viss variant av Messias. Vi väntar ju på Messias, han som ska befria vårt folk. Han som till slut ska driva ut alla eländiga romare. Som ska sätta sig på Davids tron och äntligen, äntligen, äntligen göra oss till det folk som Gud har lovat att vi ska vara. Det är ju han. Fast romarna är kvar. Och Jesus ägnar sig inte åt politik. Så Johannes skickar frågan med sina lärjungar. Gå och fråga Jesus. Är han den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon ny? Och Jesus svarar inte riktigt på det. Utan han säger, berätta för Johannes vad ni ser. De döva hör, de blinda ser. De spetälska i hela, de döda uppstår. De fångna är blivit friade. Om man är som du och jag och tänker, det var väl inget svar. Så behöver man inse att Johannes kan en annan historia. En kort efter det, han blir lugn när han får sitt svar. Och en kort tid efter det så avrättas han. Om man räknar med att hans tjänst var någon gång, någonstans mellan 3 och 5 månader. Så länge var han i funktion. Och han har påverkat världen. Så att nästa vecka så firar vi Johannes döparens dag. Det kanske inte är den största högtiden vi firar. Men i alla fall, fortfarande 2021 har Johannes döparen en dag. Och jag tänker att hans dramatiska liv skulle kunna få oss att tänka att men det är väl inte jag. Inget kamelhår, jag äter inte gräshoppor. Nej, det är verkligen inte jag. Men vet du, han har 3 saker i sitt liv som vi kan ta rygg på. Som jag kan formas efter. Och för det första så var han extremt trygg med sitt uppdrag. Johannes är ödmjuk. Och han är tydlig med bilden av sig själv. Jag är rösten som ropar i öknen. Det är det jag är. Det är mitt uppdrag. Jag ska bana väg. Jag talar om Guds lamm. Jag pekar på honom. Jag vittnar om ljuset. Det är det jag ägnar mig åt. Ibland så kopplar vi ödmjukhet till mesighet eller feghet. Eller att inte stå upp för en åsikt. Och det vi har hört om Johannes än så länge, så är inte det ett av hans problem. Han har inget bekräftelsebehov. Han har inget behov att synas och lyfta sitt namn och stå högst på någon poster. Han har ingen dålig självkänsla. Han tvekar inte en gång att säga vad han har för åsikt. Men han har sitt uppdrag och är fullt nöjd med det. Han inser att storheten inte är vem jag är, utan storheten är vem han är och vad han får göra igenom mitt liv. Vad han får göra med det jag säger ja till. Det han får göra i min närhet, i mitt sammanhang, det är det som gör storheten. De här sysslingarna hade varsitt uppdrag. Båda var lika viktiga. Det finns ingen så här, men då knör jag mig in lite grann. Jag står nära och lägger armen om så att jag syns. Utan han visste, detta är mitt uppdrag. Det är Jesu uppdrag. Nu kör vi. Han har en trohet till sin plats och sitt uppdrag. Han drivs inte av folks åsikter, för folk har åsikter om honom hela tiden. Men det är inte det som får honom att gå igång. För det som är det stora problemet med de som är fariseer och skriftlärda är att Johannes döper alla. Även judar. Den judiska tron säger att om du är född son till Abraham så har du ditt på det torra. Hedningarna däremot, de måste omvända sig och bli judar. De måste döpas för att komma in i det förlovade folket. Men jag, som är en son till Abraham, har ju mitt på det torra. Och Johannes säger nej, 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 nej. Alla behöver omvända sig. Din historia avgör inte. Utan vad du gör med ditt liv och ditt hjärta är det som omvänder, det är det som betyder någonting. Och det här får dem att bli tokiga. Johannes är också extremt trygg i vem Jesus är. Han inser att bara en tro på Jesus ger liv och liv i överflöd. Han säger att han var före mig. Han erkänner att Jesus, även om jag är 6 månader äldre, så var han till för mig. Han är gudomlig, han är skaparen, han har kommit innan. Så säger han det här, att jag inte är ens värdig att lossa på hans sandalrem. En jude skulle aldrig någonsin beröra någon annans fötter. Det var under deras värdighet. Man hade andra slavar som gjorde det. När jag kom hem så satte någon, om jag hade tillräckligt med pengar, som tog av mig mina sandaler och tvättade mina fötter så att jag kunde gå in i huset. Det skulle aldrig en jude göra. Det var enligt lag förbjudet att ha judar till den slavuppgiften. Och Johannes säger, det skulle vara en ära för mig att få ta av Jesus hans sandaler. Det handlar inte om att Johannes trycker ner sig själv. Han är trygg i vem han är. Men han vet också vem Jesus är. Han vet att det här är herrars herre. Det här är kungars kung. Det här är större än vad ni fattar. Det är han som är Guds egen son. Det är han som kommer att befria er. Han kommer att ge er förlåtelse för era synder. Fattar ni? Tänk om jag fick lov. Ta av honom sandalerna. Ah, vad stort. Och så inser vi som är lite vana vid Bibeln att några kapitel senare så binder han som är kungars kung och herrars herre en handduk runt midjan. Och så sätter han sig ner och tvättar lärjungarnas fötter. För att han kom för att tjäna dig och mig. Vad finner du ditt värde och din trygghet? Vad är din trygga plats? Kommer den utifrån eller kommer den inifrån? Låt aldrig andras åsikter om den du är eller hur det ser ut eller var du kommer ifrån begränsa vad Gud kan göra och vill göra i ditt liv. Precis som med Johannes. Var trygg i det som Gud har gett dig. Och så låt din syn på Jesus vara sann. Och sen har vi den där sista. Han frågade när han blev osäker. Han körde inte bara på. Utan när det liksom inte riktigt stämde så återvände han till originalet. Och så sa han, är det du? Eller ska vi vänta på någon annan? Och han som kände till texten visste att det står i Jesaja 35. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort och den stummes tunga ska jubla. För vatten bryter fram i öknen. Strömmar i hedmarken. 61:1. Herrens ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan och utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Då var ju ändå han. Då var ju rätt. Han tog tid på sig att fråga och att ställa in och att forma sig. I våra liv så har vi också uppdraget att vittna om ljuset, att vittna om Jesus på alla möjliga sätt. Få av oss behöver gå runt i kamelhår och äta gräshoppor. Och det är jag fantastiskt tacksam för. Men du och jag har vårt sätt och vårt uppdrag. Över häcken i trädgården. I fikakön på jobbet. På väg in på gymmet. När du klipper gräset. Vad det nu är för sammanhang där du möter den där människan som vi nu är så tränade att hålla avstånd ifrån. Att öppna livet och säga hej, hur är det? Kan jag hjälpa dig? Kan jag be för dig? Hur är det med ensamheten? Kämpar ni? Hur har ni det i familjen? Får jag tänka på er? Och att vara den som Gud allsmäktig har placerat just där. Du är evigt älskad. Du är älskad utan gräns och Gud har en plats för dig. Han har en plan med ditt liv. Vi behöver stiga in i det uppdraget. Och ibland behöver vi göra det som han gjorde. Stanna upp, forma om. Paulus skriver så här i Romarbrevet. Jag uppmanar er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Vi får ta rygg på Johannes och vara klara över vem vi är. Var klara om vem Jesus är. Och när vi formas om av det som är runt oss. Ställa in och formas av Kristus själv. Hörrni, vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du har gjort det möjligt för oss att komma in i din närhet. Herre, tack att du är stor. Att ingen är dig lik. Att ingen är så stor. Att ingen är så mäktig. Att ingen är som du. Och Herre, vi vill göra som Johannes. Vi vill kliva in i den tjänst som du har för våra liv. Tack för att du har älskat oss. Tack för att vi har en trygg plats att stå på. Tack för att vi får vittna om ljuset. Herre, tack att du sänder oss in i en framtid som bara är din. Herre, vi älskar dig. Tack att vi får komma till dig med de frågor vi har, de funderingar som vi har. Och du får visa oss rätt väg. Amen.